بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا Det är ännu en lektion i Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Och vi fortsätter att gå igenom kapitlet som vi påbörjade förra veckan, kapitel 27, som handlar om muslimernas stora rättigheter. Och att muslimen är en person som man inte ska skada i hans heder, hans egendom och hans liv. Och vi kommer idag, bihawlillahi, att gå igenom flera stycken otroligt viktiga hadither i detta ämne. Och jag ber Allah Azza wa Jalla att göra denna kunskap till en kunskap som kommer att gynna oss. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a. Inte bara kunskap utan kunskap som gynnar oss. För kunskapen är sannoliken ett bevis för dig eller ett bevis mot dig. Om vi inte agerar på kunskapen. Så låt oss idag försöka ta åt oss dessa hadither. Och göra dem till en del av vårt liv. Den första hadithen är hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Där så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu wa man kan fi hajati akhihi kan Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan min faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. I denna mycket fina hadith så säger profeten Muhammad alaihissalam att muslimen är en broder till den andra muslimen. Han förtrycker honom inte. Han överlämnar honom inte. Och den som hjälper sin broder kommer Allah att hjälpa. Och den som tar bort en muslims bekymmer kommer Allah att underlätta för genom att ta bort ett av domedagens bekymmer för honom. Och den som döljer en muslims brister kommer Allah azza wa jall att dölja för honom hans brister på domedagen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så många, många meningar. I den första meningen så säger profeten Muhammad alaihissalam al-muslim och akhul muslim. Muslimen är en broder till den andra muslimen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, innama al-mu'minuna ikhwa. De troende är bröder. Och Allah säger, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Och Allah gjorde er med sin nåd till bröder. Och det här brödraskapet som muslimerna har är ett brödraskap som är starkare en brödraskapet av blod och kött. Brödraskapet av blod och kött kommer att upphöra på domedagen. Och kommer inte att vara värt någonting. Och det brödraskapet som kommer att bestå på domedagen, det är det brödraskapet som är för Allahs skull. Brödraskapet där personer enas för Allahs skull. På Allahs bok. Med tron på samma profet och samma bok. Och de ber åt samma qibla. Mashallah. Så det är ett väldigt starkt brödraskap. El-muslimu akhul muslim. Och sen så nämner profeten Muhammad alaihissalam vissa saker som man inte får göra. Och ni kommer att finna i dessa tre eller fyra hadithen vi kommer att nämna idag att de kretsar kring den här punkten, brödraskap. Och de kretsar kring vad som stärker vårt brödraskap. Och vad som försvagar våra brödraskap. Det som försvagar är det som är förbjudet och det som är haram. Och det som stärker är det som islam har uppmanat till. Okej? Okay? Så vad är det då som försvagar muslimernas brödraskap? Profeten alaihi salatu wassalam säger La yadlimuhu. Muslimen förtrycker inte sin broder. Och det här talade vi om i de förra lektionerna. Att islam har förbjudit dhulm, ett förtryck i alla dess former. Och vi nämnde också specifikt att när man talar om dhulm, förtryck, så brukar det gå tillbaka till tre saker. Tre saker där man inte ska förtrycka andra. I vad? I deras درس هيدر يجدم لي نعم. Som profeten Muhammad alayhi salam sa i så många hadither och som han betonade i Hajjat al-Wada, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haram. Sannolikt så är ert blod, er heder och er egendom helig. Lika heliga som denna dag, denna månad och denna stad. No. Så en muslim förtrycker inte en annan muslim. Wala yuslimuhu. Och man överger eller överlämnar inte heller sin broder. Och här säger Sheikh Albani rahmahullah till sin fiende. Yani man överlämnar inte en muslim till hans fiende, till våran fiende. Eller ulema nämner också, man överlämnar inte muslimen till någon annan som förtrycker honom. Du förtrycker honom inte och du överlämnar inte heller honom till någon som kommer att förtrycka honom. Taib. Utan muslimen ska man då värna om och man ska skydda och försvara. Och sen säger profeten Muhammad alayhi salam att så länge tjänaren är i tjänsten av sin broder och hjälper sin broder, så kommer Allah att hjälpa honom. Och den här meningen är så otroligt vacker. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hjälpa dig så länge du hjälper din broder. Och utan tvivel, Allahs hjälp till dig är större än din hjälp till din broder. Eller hur? Du kanske hjälper honom med någonting litet. Och Allah azza wa jalla belönar dig med att han hjälper dig med någonting stort. Och vem av oss vill inte att Allah ska vara i våran hjälp? Vem vill inte ha Allah med sig? Allahs skydd, Allahs försvar och Allahs tawfiq, att han ger oss tawfiq i de saker som vi gör. Subhanallah. Jag tänkte nämna en väldigt vacker hadith som också är sahih, som handlar just om den här punkten om att hjälpa muslimen. Och lägg också märke till att profeten Muhammad a.s. han sa inte här den som hjälper sin broder i den här saken. Någonting jättestort eller någonting lagom stort, utan den som hjälper sin broder. Det kan vara en liten sak, eller hur? Du hjälper honom att bära in några påsar i bilen. Du hjälper honom med någonting enkelt. Men självklart, ju större och ju bättre saker du hjälper honom i, ju bättre är det hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad är denna vackra hadith? Det är en hadith som berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att en man kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa till honom: Ya Rasulullah, ayyu nasi khayr. Ya Rasulullah, vem är de bästa av folk? Eller vem av folk är mest älskad hos Allah subhanahu wa ta'ala? Och vilka gärningar är mest älskade hos Allah azza wa jalla? Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam: Ahabbu an-nas ila Allah anfa'ahum lin-nas. De bästa av folken hos Allah är de som gynnar folk mest. Subhanallah. Vem är den bästa människan? Den som gynnar andra människor mest. Och vi lär oss av denna mening att en muslim ska vara någon som hjälper folk, som gynnar folk. Han är en tillgång och inte en plåga. Han är en tillgång som gynnar folk, som gynnar samhället, som gynnar sin familj och så vidare. Khayrun nas anfa'uhum lin-nas. Wa ahabbu al-a'mal ila Allah 'azza wa jalla sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Och de mest älskade gärningarna hos Allah är glädje som du ger till en muslim. Att du gör en muslim glad. Och att du tar bort en oro från honom. Eller att du betalar hans skuld. Eller att du mättar hans hunger. Och sen så säger profeten alaihi salatu wasalam: Och att jag ska gå med min broder och hjälpa honom i någonting han är i behov av, är mer kär till mig än att jag ska göra i'tikaf i denna moské, alltså i Medina, en hel månad. Att jag ska gå en gång och hjälpa min broder i någonting han behöver hjälp med, en enda gång, är mer kärt hos mig än att göra i'tikaf i Medinas moské en hel månad. Och sen så sa han att den som håller inne sin ilska, trots att om han ville så skulle han ge utspel för sin ilska, kommer Allah att fylla hans hjärta med välbehag på domedagen. Och den som går för att stärka och hjälpa sin broder, den personen kommer Allah kommer att göra hans fötter fasta på domedagen, den dagen där fötter kommer att halka. Och Sheikh Al-Bani nämner att den här hadith är hasan i Sahih al-Tarhib wa Tarhib. Så en väldigt, väldigt vacker hadith, eller hur? Om att hjälpa och stötta sina bröder. Och att det var någonting som profeten Muhammad al-Islam tyckte om väldigt mycket. Allahum sta'an. Och att från de bästa av gärningar är att gynna muslimer. Att göra din broder glad. Han är ledsen och du gör honom glad. Du betalar hans skuld. Du mättar hans hunger. Och du går för att hjälpa honom i hans behov. Mashallah. Så dyrkan i islam och att göra Allah nöjd, det är inte bara bön, zakat och fasta, utan det kan också vara såna här vardagliga saker. Att underlätta för sin broder i islam. Och här finner vi också en annan viktig sak. Då profeten alaihissalam säger att Allah kommer att hjälpa sin tjänare så länge han hjälper sin broder. Det här var det vi talade om i förra lektionen. Att al-jaza'u min jinsi al-amal. Att så som du är kommer Allah att vara mot dig. Jaza'an wifaqa. Är det någon som minns vart vi nämnde detta förra veckan? Vilken hadith? Att så som du är kommer du att få tillbaka. Hadithen när profeten alaihi salam pussade al-Hussein. Al-Hassan. Han pussade al-Hassan. Kommer ni ihåg den? Man la yarham la yurham. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Att den som inte har rahma kommer inte få rahma. Och den som har rahma kommer att få rahma. Så som du är mot folk kommer Allah att vara mot dig. Och självklart ännu mer. Du är förlåtande mot folk. Allah kommer vara förlåtande mot dig. Du är överseende och lätt att handskas med folk. Allah kommer vara överseende med dig. Och här, du hjälper folk. Allah Azza wa Jal kommer att hjälpa dig. Och sen så säger profeten alaihissalam att den som tar bort en muslims bekymmer i detta liv kommer Allah att på domedagen ta bort ett bekymmer för. Och jag frågar er, du tar bort ett bekymmer av en broder. Han sa profeten alaihissalam inte stort bekymmer, litet bekymmer, utan bara ett bekymmer. Allah kommer att avlägsna ett av dina bekymmer på domedagen. Vilka bekymmer är störst? Dunjas bekymmer eller akhiras bekymmer? Detta livs bekymmer eller nästa livs bekymmer? Vilka bekymmer är störst? Nästa liv såklart. Här bekymmer, du kanske har förlorat jobbet, du kanske har skilt dig, någonting har hänt. Domedagen, vad är dina bekymmer? Om du ska till paradiset eller helvetet? Eller hur? Om Allah ska straffa dig för dina synder eller inte? Om Allah ska förlåta dig eller inte? Den dagen då vi är i störst behov av Allah Azza wa Jalls förlåtelse, kommer Allah Azza wa Jall att hjälpa dig om du avlägsnar bekymmer från din broder i detta liv. Och sen så säger profeten alaihissalam: "Man satara muslimen satarahu Allahu fi dunya aw satarahu Allahu yawm al-qiyamah." Att den som döljer en muslims brister kommer Allah att dölja på domedagen. Allah kommer att dölja hans brister på domedagen. Här finns också en annan viktig punkt. Och det är att man ska inte avslöja och skämma ut muslimen. Utan om du vet att din broder har vissa brister, så ska du inte gå och avslöja dem för allmänheten. Och här nämner ulema att det finns två situationer här. Om personen är en öppen syndare, han syndar öppet, han är grovt kriminell och han orsakar ondska i samhället. Taib. En sån här person ska du varna för. Och du ska nämna hans synder för folk så att de inte skyddar honom och försvarar honom, utan de aktar sig för honom och håller sina barn borta från honom. Till exempel, du har någon här, han står och säljer knark i centrum och ger till små barn, till ungdomar. Han och jag har vissa gör det. De ger vad? Knark till ungdomar. 12-13 år. Spring, cykla till honom och få 100 spänn med det här paketet. Audubillah, vilken shaytan, eller hur? Subhanallah. Så här människor ska man vara för. Akta er för honom, han är shaytan. Och till och med det är halal och polisanmäla honom. ما هو ما بين ما كي هنا النصيحة فش تقي الله ده هري حرام وما أنا مسلم أنا شو جو أعمل هنا بهاي تلين ها شال لها قول لها ده هي الله سر اليوم بين المافيا كلب الهم بس كبيتي أو سام جانسر تنا بيشونن هيا فساد يسام هلا تبوت هنا الهم so om personen då är en skada för andra, varna för honom. Men om det är en muslim som har halkat, han har gjort vissa synder och han vet att han har gjort fel, han skäms över sina synder och du vet att han gjorde dessa synder, då är det inte tillåtet för dig att gå och sprida dem bland folk. Ha? Han gjorde någonting haram, gå inte och säg till folk alla jag såg honom göra haram igår. Utan dölj hans synder, ge honom nasiha, säg så här får du inte göra, men berätta inte för folk. Eller någonting vanligt också, att många av oss kanske inte var muslimer innan, många av oss kanske gjorde många dumma saker innan vi började praktisera islam. Om någon känner till dessa saker, gå inte och berätta dem för folk. Din kompis ska gifta sig, du går och säger till tjejen, ah, den här killen hade 20 flickvänner innan. Varför? Varför ska du säga det för? Eller han rökte på, han gjorde si och så. Kallas, han har gjort toba, han har blivit muslim, han är en bra människa. Låt det vara. Förstår ni? Så att man ska dölja människornas brister och inte avslöja dem för folk. Och sen finns det självklart vissa undantag. Om en person vill gifta sig. Min kompis vill gifta sig och en syster frågar mig, vad vet om den här killen? Vad har han för egenskaper? Då måste jag vara ärlig och berätta vad jag känner till. Jag behöver inte berätta hela hans brottsregister, men de egenskaper han har och de som kan vara relevanta, det får man se. Men generellt så ska man dölja muslimernas brister. Och ännu värre, man ska inte gå och leta efter folks brister. Man ska inte gå och leta efter folks brister som vissa gör. Hacka sig in i folks konton som han alla. Allah musta'an. Nah. Och vad är belöningen om man döljer sin broders brister? Allah kommer att dölja dina brister på domedagen. Vem skulle vilja stå framför hela mänskligheten på domedagen och få höra alla sina synder räknas upp framför hela mänskligheten? Vad du gjorde bakom låsta dörrar som ingen vet kommer att avslöjas på den dagen. Om du var den typen som letade efter andras fel och avslöjade andras fel. Men om du var den som dolde dina bröders fel, Allah kommer att dölja dina fel. Nah. Författaren nämner också sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Och den liknande hadith, men den skiljer sig lite grann. Och där säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa al-muslimu akhu al-muslim. Muslimen är en broder till den andra muslimen. La yakhunuhu. Han bedrar honom inte. وَلَا يُكَذِّبُهُ Och han ljuger inte för honom. وَلَا يَخْضُلُهُ Och han sviker honom inte. Varje muslim är haram för den andra muslimen. Hans heder, hans egendom och hans blod. At-taqwa, Guds fruktan, är här. Och det räcker som ond egenskap att se ner på sin muslimska broder. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är sahih. Så här säger profeten Muhammad a.s.w. att vi muslimer är bröder. Och så nämner han vissa saker som förstör detta brödraskap. Och den första saken han nämnde var la yakhunuhu. Han bedrar honom inte. Al-khiyana. En muslim är inte en khain, en person som bedrar andra människor. Utan en muslim är en person som är amin. Eller hur? Sadiq. Han är ärlig och pålitlig. Inte en bedragare och en bluffare som blåser folk. Han lovar och han håller inte. Han säljer och han luras. Och han fuskar och så vidare. Utan en muslim är ärlig. Man lurar inte sina bröder. Och vad händer? Min broder, om jag blåser honom, kommer det att stärka eller försvaga vårt bröderskap? Försvaga. Han kanske kommer börja ogilla mig. Så därför är det förbjudet att göra dessa saker. وَلَا يَكْذِبُهُ Och han ljuger inte heller för sin broder. Profeten Al-Islam han sa, han ljuger inte heller för sin broder. Eller وَلَا يُكَذِبُهُ يحذبه أو يكذبه. Det kan tolkas på två sätt. Han ljuger inte för sin broder, eller han säger inte till sin broder du ljuger. طيب, båda två. En muslim ljuger inte. El muslim la yakdib. El muslim ljuger inte. Vems egenskap är det att ljuga, mina bröder? Hycklarens egenskap. En munafiq. En hycklare ljuger. En muslim är ärlig och säger sanningen även om den är emot honom och även om den skulle vara bäst. Så talar han alltid sanning. Taib. Och till och med mot icke-muslimer. Det här handlar om skyldigheter mot muslimer. Men även mot icke-muslimer är det inte halal att ljuga. Som vissa kanske tror att det är haram att ljuga till muslimer och halal att ljuga till kuffar. Haram att lura och stjäla från muslimer, halal att stjäla från kuffar. Det här stämmer inte. Utan det här är saker som är förbjudet i islam. Så en muslim ljuger inte. Och att ljuga är väldigt, väldigt allvarligt. Vad händer om man ljuger? Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han sa: "Iyyakum wal kadhib." Jag varnar er för lögn. "Fa innal kadhib yahdi ila al-fujur." För lögn leder till synd. "Wa innal fujur la yahdi ila an-nar." Och synd leder till elden. Och en person fortsätter att ljuga tills Allah kommer att skriva honom som en kaddab. Allah skriver att den här mannen är en kaddab, en lögnare. Vem vill på domedagen kallas för kaddab av Allah subhanahu wa ta'ala? Är det någon här som vill det? Fulan el kaddab. Här kommer mannen som är en lögnare. Och sen så sa profeten alaikum bisidq. Jag beordrar er med ärlighet. För ärlighet leder till fromhet. Och fromhet till paradiset. Och en person fortsätter att vara ärlig och försöker alltid vara ärlig tills Allah kommer att skriva honom som en siddiq, som en sanningsenlig person. Så därför ska man alltid vara väldigt försiktig med att tala sanning. Alltså man ska alltid vara försiktig med detta och alltid sträva efter att tala sanning. Och man ska inte heller, som vi sa, anklaga sin broder för lögn. Vi sa en muslim ljuger inte. Om min brorsa säger någonting till mig, det här hände och så och så och så, alltså jag tror på honom. Jag säger inte du ljuger. Det är ganska vanligt nu, eller hur? Ja, du ljuger, säg wallah. Ja, eller hur? Alltså, han är ärlig, inshallah. Om man inte vet att han är en kidda, man har gärna catchat honom att han ljuger, alltså, då kan du vara försiktig. Men det är också ett straff som lögnarna har, att man inte litar på dem. Eller hur? Som svenskarna säger, man ska inte ropa varg. Ni har hört det, eller hur? Ja, ni kan det, va? Man ska inte ropa varg. Det som sa, ah, det är vargen jag ätit fåren. Vargen kommer. Alla blir rädda. Ah, jag skojar. Så andra gången, vargen kommer. Alla blir rädda. Tredje gången, fast. Vargen kommer på riktigt. Stick, du ljuger. Eller hur? Så att en muslim är alltid ärlig. Och man anklagar inte heller sin broder för lögn utan några konkreta bevis. Och sen så säger profeten al-Islam, wa la yakhduluhu. Och han vänder honom in, eller han sviker honom inte. Utan en muslim ställer upp för en annan muslim. När han är i behov av hjälp, han är i behov av att du stöttar honom, att du ger honom seger, så vänder man inte honom ryggen eller man kollar inte bort som att man inte har sett honom. Och det är tyvärr någonting som vissa har som egenskap att jag sköter mitt eget. Man är lite egoist. Folk får sköta sitt, jag sköter mitt. Nej, vad händer med brödraskapet? Vad händer med att vi är som en byggnad? Vi är som en kropp. Eller hur? Kärleken till varandra. Vad händer med det? Och sen så säger profeten al-Islam att varje muslim är haram. Han är som helig för den andra muslimen. Hans blod, hans egendom och hans heder. Och sen säger profeten al-Islam att taqwa ha huna. Guds fruktan är här. Det räcker som ond egenskap att se ner på sin broder. Att se ner på sin muslimska broder. Taqwa ha huna. Taqwa, Guds fruktan. Rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala sitter här. Och ulema säger att den här meningen hänger ihop med det som nämndes innan. Att personen som har taqwa i hjärtat, han är rädd för Allah i hjärtat. Han högaktar Allah, han älskar Allah, han längtar efter Allah i hjärtat. Den här personen kommer inte att bedra sin broder. Han kommer inte att ljuga mot sina bröder. Han kommer inte att svika sina bröder. Utan han kommer att älska för sina bröder det han älskar för sig själv. Förstår ni? Så en sund tro relaterar i sunda gärningar, i goda gärningar. Och ett ont och smutsigt hjärta, fyllt av sjukdomar som är hårt och svart, resulterar i dåliga gärningar. Ett kallt och ett förbjudet beteende jämt emot sina bröder. Att taqwa här huna. Taqwa sitter här. Och sen så säger profeten a.s. det räcker som ond egenskap att se ner på sin broder. Det är en ond och en ful egenskap att se ner på en annan muslim. Och en fråga. Vad är det för slags egenskap att se ner på andra? Kibber. Och vad är kibber på svenska? Högmod. Namn. Profeten Muhammad alaihi salam han sa: "El-kibr batar al-haq wa ghamt an-nas." Högmod är att förkasta sanningen, inte acceptera sanningen och att se ner på folk. Det är högmod, att man tror sig själv vara bättre än andra människor. Man går omkring som en jabbar, som någon slags härskare på jorden och tror att man är bättre än andra människor. Det här är en ond egenskap som inte hör hemma i en muslim. Vad var den första synden som begicks mot Allah subhanahu wa ta'ala? Kibbel, högmod. Och vem var det som följde den? Iblis, shaitan, al-la'in, blev högmodig och sa att han var bättre än Adam. Förstår ni? Så det är en väldigt ful egenskap att se sig bättre än andra människor. Utan en väldigt fin sak som vissa av salaf sa. De sa, och det här nämner Ibn Rajab al-Hanbali, han sa, när du ser en yngre människa, tänk på att han är bättre än dig för han har mindre synder än dig. Han har inte hunnit samla på sig lika mycket synder som dig. Så han är renare än dig. När du ser en äldre människa, tänk att han är bättre än dig för han har samlat på sig mera goda gärningar än dig. Eller hur? Och sen en annan viktig sak som ulema här nämner. Det är att när du ser ner på en annan människa, då dömer du honom efter hans yttre. Eller hur? För du vet inte vad som finns i hans inre. Och vad är det egentligen som är värt hos Allah subhanahu wa ta'ala? Är det det yttre eller inre? Ja? In akramakum inda Allah atqakum. Allah säger att de högsta hos Allah, de bästa människorna hos Allah, är de mest gudfruktiga. Den som har mest taqwa är den bästa människan hos Allah. Kan vi se här vem som har mest taqwa? Kan vi säga, du har mer taqwa, du har mindre taqwa, du har mer taqwa? Eller hur? Det vet vi inte. Subhanallah. Och därför säger de ulema här, hur många människor finns det inte som är höga i folks ögon, men de är värdelösa hos Allah? Och hur många finns det inte som vi ser ner på, men de är höga hos Allah subhanahu wa ta'ala? Eller hur? Personen kan vara fattig, sjuk, ful, vad som helst. Men han är en person som är rädd för Allah. Han älskar Allah. Han dyrkar Allah med ikhlas. Allah älskar honom. Eller hur? En annan person är vacker, välbyggd, rik, bor i slott och folk ser upp till honom. Men han är ingenting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ingenting annat än bränsle för helvetet. Så man ska vara försiktig när man dömer folk och inte se ner på folk. Taib. Och här är också en annan viktig sak. Och att det är den som har taqwa i hjärtat kommer inte att kränka folk och se ner på folk, utan han kommer att respektera folk och gärna ära folk. Och en annan sak. Vem är du att ära den, att kränka den som Allah har ärat? Har inte Allah ärat varje muslim? Har han inte det? När han vägledde dem till islam och han valde dem över resten av människor. Allah ärade dem och vägledde dem till denna sanna religion och gav dem ljuset av islam. Vem är du att sen komma och se ner på dessa människor? Eller hur? Så man ska vara försiktig med den här mycket fula egenskapen, högmod, och se ner på folk. Och som Sheikh Uthaymeen säger, att den som är ödmjuk och snäll kommer att bli älskad av folk. Och den som är högmodig och ser ner på andra kommer att bli hatad av folk. Eller hur? Så är det bara. Ingen tycker om den som är högmodig och tror att han äger allt och alla. Allah musta'an. Vi går vidare till nästa hadith som också berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Och där så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La tahasadu, avundas inte varandra. Wa la tanajashu." Och vi kommer tillbaka till det sen. "Wa la tabaghadu, och hata inte varandra. Wa la tadabaru, och vänd inte varandra ryggen. Wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, och förstör inte varandras handel. Wa kunu 'ibadallah ikhwana, utan ni ska vara Allahs tjänare och bröder. El muslimu akhul muslim, muslimen är en broder till den andra muslimen. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu, han förtrycker honom inte, han ser inte ner på honom och han sviker honom inte. Taqwa finns här." Och han pekade på sitt bröst 3 gånger. Och det räcker som en ond egenskap att muslimen ska se ner på den andra muslimen. Varje muslim är haram för den andra muslimen. Hans heder, hans blod och hans egendom. Liknande hadith. Men den ligger till, det finns några tillägg här. Och några saker som är förbjudna. Och det är det första ordet. La tahasadu. Avundas inte varandra. Al-hasad. Vad är avund för någonting? Avund definieras som att ifrågasätta och ogilla det som Allah har skänkt till andra människor. Ifrågasätta och ogilla vad Allah har skänkt till andra människor. Och steget värre, önska att de ska förlora det de har fått. Och det här är en väldigt ond och förbjuden egenskap i islam. Al-hasad är en satanistisk egenskap, som vi sa, shaitans egenskap. Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahumullah min fadl. Ska de avundas folk det som Allah har givit dem från sin dygd? Vad menas med avund? En person kanske tänker: varför har han bättre jobb än mig? Varför har han mer pengar än mig? Varför har han snyggare kropp än mig? Varför har han snyggare fru än mig? Varför kan han mer om islam än mig? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det här är hasad. Varför? För att Allah gav honom dessa gåvor. Det är varför. Ska du ifrågasätta vad Allah har gett till människorna? Har du den rätten att säga att Allah gjorde fel när han gjorde denna person snygg? Eller han gjorde hans fru snygg? Eller han gav honom jobb och han fick inte jobb? Har du den rätten? Nej, du har inte den rätten. Utan, alhamdulillah, du är nöjd med det som Allah har givit. Och du ska aldrig igen ifrågasätta eller avundas folk det goda de har fått. Taib. Och absolut inte önska att de ska förlora det goda de har fått. Utan säg, alhamdulillah, de har fått sitt, jag har fått mitt. Men, får man önska samma sak? Får man det? En person är rik. Taib, vi accepterar att han är rik. Alhamdulillah, Allah har gett honom det. Får du säga: "Oh Allah, gör mig rik som honom"? Får du det? Ja, du får. Det här faller inte in under avund. Det här kallar ulema för ribta. Ribta är att önska samma sak. Och det är okej. Okay. Så länge det är någonting halal. Så länge det är någonting halal så får du önska att du vore lika stark som honom, lika snygg som honom, lika rik som honom, lika mäktig som honom och så vidare. Och sen kan man ju ifrågasätta om de här sakerna är värda att önska eller inte. Men gärna så länge de är halal så kallas det tillåtet. Men man får inte vara arg och ifrågasätta vad Allah har givit till folk. Eller önska att de skulle förlora det goda som de fått. La tahasadu. Och en annan sak som ulema också har nämnt. Det är att al-hasud, personen som avundas andra, är en person som inte mår bra. En person som ständigt finner sig i qalaq. Yani han är inte bekväm med sig själv. Och han är ständigt arg på allt och alla. Varför fick han det? Varför fick han det? Och han hatar folk och han gör fitna för att folk ska förlora det goda de har fått. Han ljuger till chefen för att han ska få sparken. Han ljuger för att han ska få högre lön och han ska få lägre lön och så vidare. Ni vet de här människorna. Det finns några onda människor överallt. Hasidin. Wallahi, de mår inte bra. Wallahi, de har den här sjukdomen i hjärtat. Må Allah skydda oss. Och därför, vem är den rikaste människan? Den som är nöjd med det Allah har gett honom. Profeten Muhammad sa: "Varda bima qassam Allahu lak takun aghna an-nas." var nöjd med det Allah har givit dig, och du kommer att vara den rikaste av människor. Och en sak som också hjälper människan att inte avundas andra, det är ett råd som profeten Muhammed gav alaihi salam. Han sa: kolla på dem som har det sämre än dig och inte på dem som har det bättre än dig. För det kommer att få dig att uppskatta Allahs gåvor över dig. Det är idag, den här tiden vi lever i nu, väldigt lätt att se de som har det bättre än oss. Eller hur? Förr i tiden var det svårt. Men nu du kollar på internet, det står vad varenda person i världen tjänar nästan, eller hur? Du kan kolla hur många kvadratmeter han har i sin villa i Beverly Hills. Hur många swimmingpool han har, hur många spilar han har och så vidare. Eller hur? Varenda liten grej står. Han tjänar så, han tjänar så. Han tjänar. Så folk kan bli väldigt samma, jag vill också ha. Eller hur? Nej, kolla istället på någon som har det sämre än dig. Kolla på mannen som bor i en kartong på gatan. Och har haft samma kläder i flera månader. Och han äter mat från soporna. Har du det inte bra jämfört med honom? Alhamdulillah, du bor i en lägenhet, du har kylskåpet fullt med mat, du har lön som kommer varje månad, alhamdulillah, du har hälsa, alhamdulillah, eller hur? Och du har det bästa av allt, du har islam. Allah gav dig iman, alhamdulillah, att Allah gav mig allt detta goda. Så avund är en väldigt dålig egenskap. Och sen så säger profeten alaihissalam, wa la tanajashu. En najash är någonting som är förbjudet i islam. Och vad är en najash? Nawawi förklarar detta och ulema, de säger najash är på marknaden. Till exempel, jag står på marknaden. Vi ska ha en auktion till exempel. Jag säger, vem vill köpa den här mobilen för 5000 kronor? Och brodern vill köpa den för 5000 kronor. Då kommer en annan person som ogillar honom och han höjer priset. Han säger 5100. Han vill inte ens ha den. Han vill bara skada honom. Så han säger 5200. Han säger 5300. Och han höjer. Så han märker att han börjar bli lite tveksam. Han går därifrån. Och det blev 5800 liksom. Det här är haram. För det leder till vad? Hat. Eller hur? En annan sak som också faller in under najash. Och det här finns tyvärr på vissa marknader i muslimska länder. Det är att jag vill sälja den här mobilen. Eller inte jag. En person vill sälja denna mobil och han säger 5000. Och jag vet att den är inte så populär. Så jag hämtar två kompisar som står här och de låtsas ge bud. Han säger 5100 och han säger 5200. Och då kommer folk och säger, vad är det här för någonting? Det här är någonting värdefullt. 5300 säger en tredje person. Förstår ni? Och de här två, de vill inte ens ha det. Det är bara, allt är bara skådespeleri för att höja upp priset. För att gynna säljaren eller skada köparen. Det här är inte tillåtet i islam. Och självklart är det någonting som då försvagar muslimernas brödraskap. Och sen säger profeten alaihissalam, wa la tabaghadu. Och hata inte heller varandra. Hata inte varandra. En muslim ska inte hata en annan muslim. En muslim ska älska sin broder. Att älska en muslim är från iman, eller hur? Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: den som har tre egenskaper kommer att smaka sötman av iman. Den som älskar Allah och hans profet mer än allt. Den som älskar sin broder för Allahs skull. Och den som hatar att falla tillbaka till kufr efter att Allah har räddat honom. Lika mycket som han skulle hatas att kastas i elden, berättade en muslim. Så den som älskar sin broder har egenskapen av iman i sitt hjärta. Och att gå omkring och hata muslimer är inte en god egenskap. Utan en muslim ska älska sina bröder för den iman som de har. Och här nämner ulema, förbudet att hata muslimer är indirekt ett förbud att göra allt som leder till hat mellan muslimer. Förstår ni? Yani, du börjar inte hata en person bara sådär. Om du inte har stora problem. Men det är oftast något som leder till hat, eller hur? De sakerna är förbjudna. Och vi nämnde lite exempel som avund och det här. En av de här sakerna som leder till hat. Undvik de sakerna. Gör inte de sakerna som leder till hat mellan muslimer. Och här nämner Imam Nawawi i Sharh Sahih Muslim. Han säger en av de saker som leder till hat mellan muslimer är bid'ah. Så den här meningen är ett förbud från bid'ah. Att en muslim inte ska falla in i innovationen. För bid'a splittrar muslimerna och gör så att muslimerna hatar varandra. Som vi tyvärr kan se idag, att dessa grupper och sekter hatar varandra och krigar mot varandra och till och med dödar varandra i islams namn, subhanallah. Så bid'a är någonting yani klandervärt i islam och någonting som inte hör hemma i denna religion. Sunna och sanningen enar folk och gör så att folk älskar varandra. Bid'a splittrar folk och gör så att folk hatar varandra. Hata inte varandra. Här nämner också de lärda en annan viktig sak. Det här är generellt, sen har vi också specifikt. Till exempel, hata inte dem i hemmet. Det har berättats i en fin hadith i Sahih Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu. Det säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La yafruq mu'minin mu'mina. In kariha minha khuluqa radiya minha akhar." Eller kama qala. En muslimsk man ska inte hata en muslimsk kvinna. Om han ogillar en av hennes egenskaper, kanske han gillar en annan. En väldigt, väldigt fin hadith som kommer att komma senare i boken, som Sheikh Uthaymeen har en väldigt fin förklaring på. En muslimsk man ska inte hata en muslimsk kvinna. Ja, du ska inte hata din fru, din syster eller din dotter eller vad det kan vara. Och det här är inte bara specifikt, utan det är generellt också. Hata inte den andra muslimen. Varför? Du kanske ogillar en egenskap, men personen har andra egenskaper som du gillar. Och ofta när man ser på familjeproblem, folk som vill skilja sig, kvinnan vill ha skuld, mannen vill ha skilsmässa och så vidare, så finner man att det är oftast kanske ett problem. Personen har ett problem. Ja, hon gjorde så här. Hon talade respektlöst till mig. Hon kanske var arg en kväll och talade respektlöst till dig en kväll. Tänk då på alla de kvällar hon talade med respekt till dig. Är de bortglömda? Ska hon inte ursäktas? Ha? Eller hur? Och så vidare och så vidare. Hon kanske hade en dålig dag. Du kanske också betedde dig dåligt, så hon, det blev som Jenny, någonting ömsesidigt. Hon svarade dåligt tillbaka och så vidare. Men människan har den här tendensen att glömma. Man ser bara nuet och man glömmer bort helheten. Hon kanske har vissa brister i sin karaktär, hon har kvar från jahiliya. Men som handlar, hon fruktar Allah, hon ber på natten, hon fastar på dagen, hon tar hand om hemmet, hon är en jättebra mamma, hon är en kysst kvinna, hon är en ärlig kvinna och så vidare. Kallas, har överseende med hennes brister. Man kan försöka bearbeta dem, men det ska inte vara en orsak till att man går och skiljer sig direkt. Förstår ni? För den som vill ha en perfekt partner kommer inte finna någonting i dunia. Eller hur? Ta det här rådet. Vill ni ha en perfekt partner, gift er inte. Vänta på Jannah. Så alla har brister. Du har brister, eller hur? Och det är också en annan sak som är knas. Mannen säger, min fru, hon är så. Ta in, men du då? Så lyssnar du på tjejen, hon säger, men han är så. Ja, det är sant. Så han, förstår ni? Ibland man är som en spegel till varandra. Så som du är, blir hon mot dig. Och egentligen, det borde inte vara så. Om mannen är dålig, kvinnan ska ändå försöka vara bra. Om kvinnan är dålig, mannen ska ändå försöka vara bra. Han ska vara den bättre parten, hon ska vara den bättre parten och så vidare. För att vara god mot sin partner i islam är ibadah. Det är dyrkan. Förstår ni? Många ser det som något ömsesidigt. Han var taskig mot mig, jag är taskig tillbaka. Nej, var god tillbaka. Eller hur? Och det är det man ska förlåta, man ska vara överseende. Och att man ska då respektera sin partner. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah säger att lev på bästa sätt med era kvinnor. Var god mot era kvinnor. Och han sa samma sak till kvinnorna, alltså i hadithor och så vidare. Så att det här är något väldigt viktigt att komma ihåg. Och det här när det kommer till andra människor. Min broder kanske har en brist. Ska jag bojkotta honom? Ska jag dissa honom? Eller ska jag tänka på hans goda sidor? Eller hur? Tänk på hans goda sidor. Ingen person är felfri. Nej. Och sen så säger profeten alaihissalam: "Wala tadabaru." Och vänd inte varandra ryggen. Yani bojkotta inte varandra. Är det halal eller haram att bojkotta en muslim? Generellt. Haram. Att bojkotta en muslim utan anledning eller för världsliga anledningar, är inte tillåtet. Max tre dagar. Max tre dagar. Och profeten alaihissalam sa: la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Det är inte halal för en muslim att bojkotta sin bror mer än tre dagar. Och han sa att den bästa av dem är den som börjar med salam. Jag läste flera hadith om detta ämne. Den bästa av dem är den som börjar med salam. Om du hälsar på personen och han inte hälsar tillbaka, så är du fri från synd. Och änglar kommer att hälsa tillbaka på dig, och shaytan kommer att hälsa på honom. Förstår ni? Mycket, mycket allvarligt. Så också hadithen om måndagar och torsdagar, där de goda gärningarna stiger upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Änglarna går upp för att berätta vad du har gjort under veckan. Då så säger profeten alaihissalam att Allah förlåter varje muslim som inte har gjort shirk, förutom de två som är oense med varandra. Allah säger: låt dem vara tills de försonar. Låt dem vara tills de försonar, ja, nu blir vänner igen. De blir inte förlåten. Så mycket, mycket allvarligt att bojkotta en muslim utan anledning. Men om det är på grund av religionen, om man har en korrekt anledning, om man bojkottar personen för att skydda sig från hans ondska, eller för att få personen att komma tillbaka till sanningen, så är det någonting tillåtet. Som då profeten Alisson bojkottade sina fruar i 40 dagar. Eller han bojkottade de tre sahaba som inte gick ut i jihad i sabilillah. Det är en annan sak. Då är det för religionen, för att det ska leda till någonting bättre. Att sätta människorna på plats, att få dem att komma tillbaka, att göra tova och så vidare. Men tyvärr idag, som handlar om att få samtal jättebarnsligt. Någon säger: ah, min mamma förbjuder mig från att besöka min moster. Varför? Nej, de är ovänner. Men vad har du med det att göra? Besök din moster. Din mamma har inte rätt att hindra dig från detta. Jättevanligt sådana här familjetjafs. Fjantjani. Hon sa så till mig, hon sa så till mig. Och så blandar de in hela familjen och släkten blir ovänner. Och ni kanske känner igen det, eller hur? De här alla. Vad är det här för något? Lämna sånt här. Eller var förlåtande, var överseende. Och gå vidare i livet. Och sen så säger profeten alaihissalam i den sista meningen som behöver förklaring här. Och det är: la yabi' ba'dukum ala bay' ba'd. Sälj inte eller förstör inte varandras handel. Och det här kan också tolkas på lite olika sätt. Vad menas med detta? Handel har speciella regler i islam. Om till exempel min broder här, jag har en affär, han kommer in, han säger: jag vill köpa den här mobilen. Hur mycket kostar den? Jag säger: den kostar 5000. Okej, 5000 kostar. Och han säger: okej, jag köper den. Det här kallas för waqt al-khiyar. Den tiden där han har rätt att ångra sig. Då är det inte tillåtet för någon tredje part att komma in och förstöra den här handeln. Jag sa 5000, han sa: okej, jag köper det. Han är på väg att ta upp plånboken. Då får inte en tredje person komma och säga: jag har samma mobil i min affär för 4 och 5. Haram. Eller: vill du betala 5000, du får en bättre mobil av mig. Haram. Inte tillåtet. En tredje scenario. Jag säger till honom 5000. Han tar fram plånboken. Jag säger: nej, vi är överens. Och jag säljer och säger till honom: nej, 5 och 2. Men vadå, vi är överens, eller hur? Då kan jag har inte rätt att ändra mig på det här sättet. Utan 5000 är 5000, kallas. Men om vi däremot inte har kommit överens. Jag säger: den här kostar 5000. Vill du köpa, vill du inte köpa? Nej, jag ska tänka på saken. Då får han, andra personer, säga: jag har billigare, jag har bättre och så vidare. Och jag kan också säga: nej, men du får inte 4 och 9 eller 4 och 8 eller något. Det är en annan sak. Men har man väl bestämt sig, så får man inte gå emellan och förstöra handeln. För det leder till hat, eller hur? Det leder till hat. Jag hade en kund och han kom och tog min kund från mig. Då blir jag arg på handeln, mannen som har grannaffären till exempel. Och vi blir ovänner. Och det är inte tillåtet. Och samma sak, nämndes innan en hadith. Det är inte heller halal att göra khitba. Att fria på en kvinna som din broder har friat på. Att förstöra hans förlovning. Yani, din broder har gått till en syster. De har kommit överens om att de ska gifta sig. Alltså, vi ska gifta oss i slutet på månaden.
Och du tycker om henne, du tycker hon är snygg, jag vet inte vad. Och du försöker också. Men du vet att din bror redan har fått ett ja. Och du försöker förstöra, nej, gift inte med honom, han är dålig, jag är bättre. Jag har större lägenhet, jag har mer cash, jag vet inte vad. Det går inte. Får inte förstöra på det här sättet. Tills hon säger nej. Alltså, jag vill avbryta förlovningen. Eller han säger om du vill fria, fria. Det är en annan sak. Men så länge de är överens så får du inte gå emellan. För det leder till hat. Inte tillåtet. Ja. Och sen så sa profeten al-Islam samma sak som i de andra haditherna. Att muslimen är en broder till den andra muslimen. Han förtrycker honom inte. Han ser inte ner på honom. Han sviker honom inte. Taqwa är här. Och han pekade på sitt bröst 3 gånger. Och det räcker som en ond egenskap för en muslim att se ner på sin broder. Varje muslim är haram för den andra muslimen. Hans egendom, hans blod och hans heder. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum.